Kvällens ämne är alltså enhet och splittring i Bibelns ljus. Vi ska alltså inte försöka tala över det här ämnet på egen hand och göra oss funderingar om vad som är lämpligt för enhet och vilken typ av splittring vi bör undvika. Utan vi ska låta bibeltexten ge besked i det här ämnet. Och det är egentligen inte så svårt att få klara besked om enhet och splittring om man går till Bibeln. Bibeln talar ganska mycket om båda sakerna, om såväl enhet som om splittring. Vi ska börja då med själva enheten och göra klart för oss att vi talar inte här om vilken enhet som helst. Till exempel en sådan enhet som kommer till stånd genom att man delar vissa mänskliga överenskommelser. Utan här är det fråga om den enhet som anden skapar genom sitt ord. Det är alltså frågan om en trons enhet eller en andens enhet. Vi talar alltså inte om konstruerade enheter som man kan få fram genom mänskliga överenskommelser, utan om en från Gud skapad enhet. En enhet som anden skapar genom ordet. Och då förstår väl alla att den här enhetens begynnelse, det är den nya födelsen. Att människor genom evangelium, i ordet eller genom dopet, blir ett Guds barn. Därmed skapas ju först och främst en gemenskap med Gud. För Kristi skull räknas vi som Guds barn, heliga och rena. Men det blir också en gemenskap, en enhet mellan alla de som på samma sätt av anden genom evangeliet, i ordet eller sakramenten föds på nytt och bevaras i tron. Så föreligger det en osynlig gemenskap eller enhet mellan alla sant troende, alla Guds barn överallt. Men denna enhet, den kan då vi inte synliggöra på grundval av den tro som finns där inne i hjärtat. Vi kan inte organisera fram den här enheten genom att plocka fram alla människor runt om i världen som har trons liv tänt i sitt hjärta. Och detta därför att vi kan inte se tron. Den är osynlig. Den är hjärtats tro. Men Gud ser den ju. Och därför heter det också att han vet om allesammans. Det vet han redan av begynnelsen. Han känner det sina. Men nu lär oss Bibeln också att tron bär frukt. Frukter som vi kan se. Tron yttrar sig i att man bekänner Kristi namn. Man bekänner sig till Gud, till hans ord, till hans älskade son Jesus Kristus. Man förlitar sig på honom. Man smädar inte den helige ande och hans verk, utan brukar nådens medel varigenom anden verkar, tänder och stärker tro och bevarar oss i tro. Och därför lyder ju uppmaningen i skriften till de kristna: stanna kvar hos mig, förbliv hos mig, vik inte av ifrån mig, vänd mig inte ryggen, bli inte olydiga eller ohörsamma, kom till mig och förbli hos mig. Om vi nu mot denna inledning skulle slå upp några av texterna som handlar om enheten, så ska vi finna att där kraftigt betonas just att man ska förbli i ordet för att man ska kunna tala om en rätt enhet. Först har vi då Romarbrevets 10:e kapitel som betonar detta, att tro och bekännelse hör samman. Tron kan vi inte se, men trons frukt, bekännelsen, kan vi se. Och vi kan då se vilka som vi kan räkna som troende genom denna trons frukt. I Romarbrevet 10:10 står det: genom hjärtats tro blir man rättfärdig. Hjärtat tar alltså emot rättfärdigheten från Gud, och vi räknas som rättfärdiga för Kristi skull. Genom hjärtats tro blir man rättfärdig, och genom munnens bekännelse blir man frälst eller salig. Så ser man hur nära hjärtats tro och munnens bekännelse ställs varandra i den heliga skrift. Och Jesus gör ju detsamma när han säger: vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Om nu hjärtat är fullt av den heliga ande, av evangelium, av Guds nåd, så talar också munnen i enlighet med vad hjärtat är fullt av. Det är alltså omöjligt för den människa som har fått tron och som alltså har den heliga ande som en gåva, som skriften säger, att en sån med munnen kan förbanna Herren eller medvetet efter undervisning motsäga någonting av andens ord. Någonting som läres någonstans i andens ord, det vill säga de kanoniska bibliska texterna. Det är visserligen sant att en troende människa kan vara okunnig och svag, missta sig eller inte känna till en del av andens undervisning. Men det är omöjligt att när hon har fått undervisning och insett vad anden lär i sitt ord, att på en gång vara troende ett Guds barn och samtidigt motsäga sanningen, motsäga ordet. Det går inte. Ett sådant medvetet avståndstagande från någonting som kommer från anden, från något Guds ord, utsläcker och dödar tron. Vi ska lite senare här återkomma till den synliga gemenskapen som består av kristna som då bär samma frukt, som har samma tro. Och hur en sån gemenskap som begränsar sig till sådana som har samma tro, så som tron kommer fram i bekännelsen, hur det går ihop med att det är likväl utanför den synliga bekännelsetrogna gemenskapen ändå kan finnas människor som man hör ihop med i den osynliga trons gemenskap, fastän man inte kan ge uttryck åt den i synliga församlingar på grund av olika läroavvikelser. Det ska vi komma tillbaka till. Men låt oss nu börja med Johannes 17, som naturligtvis är ett centralt kapitel i det här sammanhanget, hämtat ur Jesu översteprästerliga förbön. Jesus ber att alla lärjungarna ska vara ett, och att de ska vara ett på det sättet som sonen är i fadern och fadern i sonen. Det vill säga inte en ytlig, konstruerad eller oäkta gemenskap, utan en äkta och sann livsgemenskap som grundar sig på samma liv. En så stark samhörighet som det är när man tillhör samma vinstock eller samma vinträd. Och Jesus förmanar ju lärjungarna att de ska förbli i det sanna vinträdet som är Jesus Kristus. Precis som grenar måste förbli i vinstocken för att inte dö. I Johannes 17 står det uttryckligen att det ska vara ett så som vi är ett. Det är alltså ganska oanständigt och oansvarigt när man kan använda Johannes 17 om den får vi kalla det, pluralistiska gemenskap eller enhet som kommer till stånd genom olika allianser eller världsråd, världsgemenskaper, vare sig det är med lutherskt förtecken eller inte. Lutherska världsförbundet eller kyrkornas världsråd eller evangeliska alliansen eller vad man vill kalla det. Sådana gemenskaper är ju inga verkliga enheter i tron. Man tror, tänker och lär ganska så annorlunda i många bibliska läroartiklar. Men ändå hänvisar man till Johannes 17. Och många menar att Johannes 17 skulle förverkligas. Jesu bön om att det alla må vara ett skulle gå i uppfyllelse. Om olika samfund med olika läror slog ihop verksamheten. Men då är det ju uppenbart att man inte alls talar om den enhet som Jesus talar om. Ty han säger, för att det skola vara ett så som vi är ett. Och mellan fadern och sonen föreligger ingen läropluralism. Man är ett till sitt väsen. Och Jesus säger ingenting som man inte först har hört eller sett hos sin fader. Det framhåller han själv. I alla stycken är han ett med sin fader och hans vilja. Till och med när han går mot sitt yttersta lidande och bär hela världens syndaskuld och svettas blod, så säger han, dock icke som jag vill. Det är ett ställe i Johannes 17 som man brukar ta fram alldeles särskilt, och det är orden för att världen ska tro. Om vi inte hade så många kyrkor och samfund, så skulle det vara lättare för världen att tro. Och det kan man ju på ett sätt hålla med om. Men det, då är alternativet att man istället för alla kyrkor och samfund hade en kyrkogemenskap där alla samfund eller organisationer har samma tro, lära och bekännelse. Det skulle vara välsignelserikt. Och det önskar vi och det vill vi arbeta för. Men de som säger att olika organisationer som sådana förhindrar detta, att världen kommer till tro, de menar ofta att får man bara en enda organisation, eller får man, samarbetar man mera med varann i ekumeniska gudstjänster utan att man är ett i tron, så kommer världen att tro. Så dum är ju inte världen. Och dessutom är det ju så att det som för världen till tro är ju endast Guds rena evangelium. Och det som förskingrar och fördärvar och som skapar splittring, det är ju avvikelser ifrån Guds ord. Det är det som splittrar. Om alla människor verkligen förlitade sig på Guds ord, om de inte förlitade sig på egna verk utan på Kristi ord och hans nåd, om därmed all verkreligion blev utesluten, om därmed den gudomliga syndaförlåtelsen predikades rent och klart, om människor verkligen fick höra klart och tydligt om den enda vägen till himmelen, vilken klar och tydlig undervisning om Guds fullbordade försoningsverk, fick veta hur vi genom sakramenten får tron, uppehålles i tron och bevaras genom nådens medel, och sedan ständigt blir övade i allt Guds rådslut, vad Gud lär i sitt ord, för att ständigt uppehålla oss, bevara oss, trösta oss, förmana och varna oss, ja, då skulle världen komma till tro. Det vill säga precis så många som det är bestämt. Och de kommer till tro när och var det behagar honom. När alltså Johannes 17 säger att vi ska vara i Kristus, att det må vara i oss precis som jag är i dig och du i mig, och detta för att världen ska tro, så vill vi naturligtvis betänka detta och mera troget bruka Guds ord och arbeta på att inte bara vi själva utan också andra människor förblir i tron. Att inte våra bröder eller systrar förs vilse och genom en falsk undervisning kommer att hamna i olika organisationer eller kyrkor som är olika till följd av olika tro, olika lära. Vi vill naturligtvis arbeta för att världen ska tro och att vi därför ska vara ett med Kristus och arbeta för att alla kristna ska förbli i tro. Och det hör till detta att förbli i ordet. Och det som då i synnerhet skapar söndring och bryter sönder denna andens enhet, det är då främmande lära. Det säger sig ju självt att om en kyrka eller organisation tillåter olika läror, då blir det söndring. Om ni från den här talarstolen får höra olika läror om anden eller om skapelsen eller om nåden alena eller om nattvarden eller om dopet eller om tusenårsriket eller om bönen, så blir det ju söndring i församlingen. Somliga kommer då att ta fasta på vissa synpunkter, vissa läror, och andra kommer att ta fasta på motsatserna som också tillåts i församlingen. Och det är ju så det går till. Och denna söndring har ju ofta sin rot i läroseminarierna eller prästseminarierna. Där sätts ju olika läror och synpunkter i system. Under så kallad fri forskning tillåts ju så gott som allting. Och de som sedan efter utbildningen går ut i församlingarna, de är matade med olika uppfattningar, olika läror. De lär och vägleder olika. Och då kan det inte bli annorlunda än också församlingarna tror och tänker olika, och att olika individer inom församlingarna lär olika. Om det däremot är så att samtliga präster i alla predikstolar, och inte bara någon enstaka vecka utan ständigt, förkunnar samma tro, lära och bekännelse. Alla lär på samma sätt om tusenårsriket. Alla lär på samma sätt om skapelse respektive evolution. Alla lär på samma sätt om syndafördärvet och människans oförmåga att frälsa sig själv. Alla lär på precis samma sätt om omvändelsen och utkårelsen. Alla lär på samma sätt om försoning och rättfärdiggörelse, om Kristi person och verk, om den heliga andes verk genom nådens medel, genom dop och nattvard och avlösningens ord. Alla lär på samma sätt om himmelen och helvetet. Ja, då blir det enhet. Det vill säga, om man också låter denna förkunnelse åtföljas av en bibeltrogen själavård, så att de som är svaga och som inte riktigt kan förstå får hjälp att förstå och hjälp att komma till rätta när de är svaga eller vilseförda. Men också så att de som försvarar det falska och trots tillrättavisning och förmaning likväl håller fast vid det som strider mot Guds ord, inte tillåts stå kvar i församlingens gemenskap, utan för sin egen skull, för att förstå hur allvarligt det är, ställs utanför, och också för församlingens skull och för vittnesbördets skull när det gäller utomstående ställs utanför. Om man verkligen gör det, det vill säga har lärotukt och kyrkotukt i funktion, då bevaras andens enhet. Då främjas andens enhet. Och då sker faktiskt det som Paulus säger i Efeserbrevet 4, som ett ställe som ibland missbrukas till förmån för en slapp och obiblisk enhet. Där står det från tredje versen: vinnlägg er om att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp och en ande, liksom ni upplev kallade till att leva i ett och samma hopp, det som tillhör er kallelse. En Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas fader, han som är över alla, genom alla och i alla. Här står alltså: vinnlägg er om att bevara andens enhet. Det står inte: försök skapa andens enhet. Det står det inte. För ingen kan ju skapa det som bara Gud skapar genom sitt ord. Vad ska vi då göra om det är bara Gud som ger och skapar enheten? Jo, vi ska vinnlägga oss om att bevara den enhet som anden skapar. Det vill säga, förbli i ordet. Och när vi talar, tala i enlighet med Guds ord, som det står i 1 Petri 4:11. Om någon talar, så vare hans tal i enlighet med Guds ord. Det är ju bara anden som kan skapa och bevara enheten. Och då måste vi låta andens medel, ordet, förbli hos oss rent och klart och oförfalskat. Och det är därför det är en så stor nåd och till så stor nytta för församlingen när Guds ord lyser rent och klart här på jorden, var den är. Där evangeliets lampa skiner rent och klart och där ordet inte fördunklas. Vi kan också se på några andra ställen som varnar för då en felaktig splittring. Vi ska sedan säga också någonting om en rätt splittring, en rätt söndring. Vi vet ju att skriften talar om båda sakerna. Dels varnar för splittringen, och dels kan Jesus säga: jag har inte kommit för att kasta ut frid på jorden utan söndring. Hur går detta ihop? Vad är det för en frid som är rätt och vilken frid är falsk? Vilken söndring är rätt och vilken söndring är falsk? Jag slår vi upp 1 Korinthierbrevet 1:10, så har vi framför oss ett ställe som stryker under vikten av att vi står eniga i läran. Där framhålls det att vi allesammans ska tala samma, på samma sätt, samma lära, detsamma, lära ett och detsamma, två av två. Och att vi icke ska låta schismata, det känns ju igen i ordet schism, att vi inte ska låta schismer, schismata, uppdelningar, söndringar finnas ibland oss. Vad då för söndringar? Menar aposteln det att om det kommer en falsk lära och falsk lärare, då ska vi ta emot honom, för annars blir det ju schismata, söndring? Nej, han säger ju uttryckligen att det är den falska läran som skapar söndring. Det ska vi se strax i Romarbrevet 16:17. Det är den falska läran som river ner och förstör. Så den måste vi fly ifrån, söndra oss ifrån. Tager till vara för falska profeter. Om någon kommer till er och har en annan lära än den apostoliska, den vi har förkunnat, om det till och med en ängel som kommer med obiblisk lära, så var han förbannad. Dra er därifrån. Om ni stöter på en schismatisk eller heretisk människa, läser vi i Titus. Det står i 1917 års översättning: en som kommer partisöndring och stad. Men ordagrant så står det där: en heretisk människa, en som genom falsk undervisning skapar delningar, söndringar. Så ska du fly bort ifrån honom, förmana honom en och två gånger och dra dig därifrån. Nej, när vi i första kor 1:10 läser om att ni får inte låta delningar finnas bland er, då betyder det alltså inte den delning som uppstår när vi skiljer oss från det falska. Utan det betyder att vi får inte låta det falska, det främmande, den främmande lära rymmas i församlingen så att det skapas uppdelningar. Det får alltså inte vara på det sättet som det är på så många håll, att kyrkogemenskapen är uppdelad på gammalkyrkliga och reformliberaler och högkyrkliga och lågkyrkliga och okyrkliga och alla möjliga saker. Det får finnas praktiska uppdelningar om det är så att man likväl står i full trosgemenskap. Om man gör en uppdelning för att tillsammans bättre ska kunna utföra evangelieverk. Men sådana uppdelningar som uppstår på grund av olika tro, olika läror, olika bibelsyn, olika ämbetssyn, olika syn på de eskatologiska tingen eller någonting annat som har med tron och läran. Sådana uppdelningar får inte finnas i den kristna församlingen. Och det står då uttryckligen här i första kor 1:10. Ni ska istället vara helt enade i samma sinne och samma mening. Odeberg skriver mycket om det här bibelstället i sin kommentar och stryker under att det som här är översatt med samma sinne och tänkesätt eller samma sinne och mening, jag minns inte vad det står i 1917, de orden stryker under att det är inte bara frågan om en utvärtes enhet som är så där på ytan, att man till exempel har kommit på några så finurliga formuleringar att man kan enas om dem fast man egentligen inte har samma tro, samma uppfattning. Utan det är fråga om att det man enas om, det är man verkligen helt enig i. Det är en enighet som verkligen går på djupet, så att man inte bara enas om samma formuleringar utan också om innebörden i vad man uttrycker i ord. Alltså raka motsatsen till det knep som ofta brukas inom den ekumeniska rörelsen. Nämligen att man försöker hitta formler så att både reformärta och lutheraner eller katoliker och anglikaner kan ställa sig bakom, fastän de ju själva verket har olika uppfattningar. Sådan förekommer ju ständigt. Ett av de senaste försöken är ju den så kallade Leuenberg-konkordien, Leuenberg-endräkten, som väldigt många lutherska och reformärta kyrkor nu har skrivit under. Men givetvis icke de bekännelsetrogna kyrkorna i världen. De har ju sett att det är såna där formuleringar som täcker in en pluralism, en olikhet i uppfattningen. De är skrivet tillräckligt trubbigt för att man ska kunna rymma olika lärouppfattningar. Och när jag nu nämner denna Concordia, så passar det väl bra att till skillnad, som kontrast mot den, nämna de lutherska bekännelseskrifterna som också bär namnet Concordia. Concordia Pia. Den sanna, den rena, den fromma endräkten. Inom parentes sagt, ordet from har att göra med det rena, det äkta. Och i våra bekännelseskrifters latinska grundtext så används ordet pia just i betydelsen det rätta, det rena. Det talas om pia doctores, rätta lärare. Alltså inte bara detta fromma lärare som kanske alltid går omkring med knäppta händer men inte lär rent och klart, utan det betyder rätt och rent. Och vår Concordiebok bär ju då på latin namnet, det har ni sett på många ryggar, Concordia Pia. Den sanna, den rena, den rätta endräkten. Och den sista bekännelseskriften från 1577 heter ju Concordieformeln, endräktsformeln. Och där finner vi klara, tydliga bibliska lärosatser som inte är formulerade suddigt och dunkelt, utan så klart och tydligt att den som bekänner vad det står inte samtidigt ska kunna förkasta eller förvränga Guds sanna ord. Vi ska alltså inte tillåta delningar ibland oss, utan vara helt och fullt enade i samma sinnelag och tänkesätt. Och i Filipperbrevet 1:27 framhåller aposteln att vi ska stå fasta i en enda ande. Det ska inte vara olika andar. Texten säger ju pröva andarna. Det finns bara en ande, som vi nyss hörde, istället vinnlägger neder om andens enhet. En ande, en tro, ett dop, en Gud som är allas fader. Och vi ska förbli i denna, den helige ande, den enda sanne anden. Och vi bör inte gissa vad denna ande lär, till det har vi i de kanoniska skrifterna i Guds ord. Och det står att vi också ska synatlontes, tillsammans brottas eller kämpa, atlet. Det ordet finns i detta, atlontes, ett particip, och syn är ju tillsammans med. Tillsammans vara atleter, tillsammans kämpa, mia psyche, i en enda psyche, psyke. I ett enda psyke. Psyke betyder liv, själ. Vi ska stå alltså som en enda varelse, skuldra vid skuldra, enade i en ande, som en enda själ, kämpa tillsammans för evangelietro, eller den sanna tron, från, av evangelium eller på evangelium. Ja, då är det bäst att jag skyndar mig fram emot Romarbrevets 16:e kapitel, eftersom klockan ju tickar på. Och där har vi då de kända orden i den 17:e versen. Jag förmanar er, mina bröder, att ha akt på dem som vållar tvedräkt och kan bli er till fall i strid med den lära som ni har inhämtat. Drag er ifrån dem. Här betonas det att det är den lära eller den undervisning som är i strid med den bibliska eller apostoliska som orsakar tvedräkt och som orsakar på grekiska skandala, här översatt med sådant som kan bli er till fall. Den verkliga skandalen, det är alltså att komma med bibelstridig undervisning. Det fördärvar människor, det bringar dem på fall, det förvillar dem. Och ni måste vara observanta på detta, säger aposteln. Ha akt på, så att när sådant kommer, och aposteln har ju sagt att det kommer. Och han säger också i första Korintherbrevet, är det väl, att på det sättet så prövas församlingens tro när han låter sådant komma. Han ser hur pass vakna de är, om de verkligen då hör skillnad och säger ifrån, och verkligen inte för en falsk frids skull tolererar det falska, utan tillrättavisar. Och om man inte tar tillbaka lögnen och vänder tillbaka till sanningen, också skiljer den ifrån församlingen. Ni måste vara observanta på detta. Ha akt på dem. De blir er till fall. Och dra er ifrån dem. Här berörs alltså den splittring som är påbjuden i Guds ord. Om det likväl är så att falsk lära uppstår, kanske inte bara i predikstolen, men oftast där, utan också någonting annat som är uppenbart i församlingen. Det kan vara en av lekmännen i församlingen som öppet och tydligt förespråkar obiblisk undervisning. I sitt samtal med andra människor för fram det som är falskt. Då ska givetvis man inte börja pladdra om detta hur som helst, utan den som har hört och känner till det ska ju då enligt Guds ord först gå till den det gäller och försöka undervisa och rätta till. Och om den inte vill lyssna så tar man med sig ytterligare någon. Och vill han ändå inte lyssna, då måste det tas upp i församlingen. Och vill han inte ens lyssna till hela församlingen, då fälls domen. Han är en hedning och en publikan. Så allvarligt är det alltså att bära sådan frukt som strider mot Guds ord. Då ska han inte gälla för att vara en troende som man säger, ja, han är nog i alla fall en sann troende längst där inne, innerst inne i sitt hjärta. Nej, en sann tro är inte kvar i hjärtat om man efter förmaning och undervisning i alla fall motsäger Guds ande, det vill säga Guds ord. Så finns det alltså en splittring som är påbjuden i Guds ord, nämligen att vi drar oss ifrån falska profeter, drar oss ifrån dem som icke håller fast vid Guds ord. Och det betyder ju också då att vi måste dra oss ifrån sådana församlingar som kanske innehåller, ja, i många fall innehåller många, många goda kristna. Många som är ivriga i sin bibelläsning och i sitt studium och sitt vittnesbörd, men som likväl tillhör en församling som inte är ivrig att i alla stycken slå vakt om sanningen, utan tillhör en församling som också ger utrymme för förförelse. Detta har vi sett är obibliskt. Sådant får inte tillåtas. Och då måste vi skilja oss från den församlingen. Och kommer därmed då också att skilja oss ifrån individer som vi egentligen hör på det närmaste samman med. Individer som vill föra samma trons goda kamp som vi. Men samtidigt är det ju så att dessa individer löper en stor fara när de förblir i en gemenskap som också tillåter förförelse. Du som står må se till att du inte faller, säger skriften. Och dessutom, även om det är så att man kan förbli i ett villfarande samfund, förbli i tron, så ger man dessutom ett så dåligt vittnesbörd för andra människor som då inte är lika starka och som man drar till sin villfarande gemenskap. Själv kanske man lyckas undvika förförelsen och bekämpa den, men man ger ett dåligt vittnesbörd så att man drar andra människor in i denna villfarande gemenskap. Och dessutom så har man ju skriftens ord framför sig. Du måste kämpa för att hela din kyrka eller församling förblir trogen Guds ord. Och om den öppet försvarar det som är falskt och inte vill rätta till det som är fel och lyssna till sanningen, ja, då måste du dra dig därifrån. Det är ju den tydliga innebörden av många bibelställen, bland annat Romarbrevet 16:17. Vi har ju också andra Johannes brev som så tydligt säger att tar man emot i sin gemenskap, i sin församling, en präst eller biskop eller någon annan uppenbar förnekare, så är man delaktig i hans synd. Du får inte hälsa honom för att icke bli delaktig i hans försyndelse. Och hur ska denne förvillade människa som lär falskt förstå att han är på väg mot den eviga olyckan, om han samtidigt i en falsk välmening hälsas välkommen in i gemenskapen? Han kan då inte riktigt förstå allvaret. Han kan då ursäkta sig med att när han får höra Guds ords dom över sin falska lära, ja, då är det bara vissa lite väl konservativa envisa människor som går lite långt. Men det finns ju andra som också tar Bibeln på allvar, som inte bryter gemenskapen med mig. Och då kan det nog inte vara så farligt. Det sägs ibland, och förmodligen helt oövertänkt, att all splittring är synd. Och det ordnas ekumeniska och karismatiska konferenser där man börjar med att nu ska vi bekänna splittringens synd och krama om varandra, fastän några av oss är lutheraner och andra baptister och lite av varje. Men all splittring är inte synd. Vi ska aldrig låta oss påverkas av detta tal så att vi skulle be om ursäkt för den lutherska reformationen och för de lutherska bekännelseskrifterna som man ibland gör nu för tiden. De har ju orsakat en söndring, säger man, en mycket olycklig uppdelning. Ja, det är olyckligt att det är en uppdelning bland kristna här i världen. Men skälet till detta är den falska läran, och den kan vi inte bara tänka bort, utan när den finns där, så måste det enligt Guds ord bli en flykt ifrån det falska som försvaras och tillåts utbredas här och där. Och detta för själarnas skull. Så kan jag ju sluta med det här bibelordet: låt oss icke övergiva vår församlingsgemenskap. Hebreerbrevet 10:25. Det ord som är översatt med församlingsgemenskap, ten episynagogen, betyder alltså ordagrant tillsammankommande. Vi har ju ordet i synagoga, betyder sammankomst, man kommer tillsammans. Låt oss inte övergiva vårt tillsammankommande. Tillsammankommande för vad då? För att höra Guds ord. Samlingen kring Guds rena ord, inte till falska lärare eller felaktig undervisning, utan där tron yttrar sig i en yttre gemenskap, en sammankomst. Det ska vi inte överge, utan här uppmanas vi att verkligen praktisera trons enhet. Så får man alltså inte bruka denna bibliska sanning att alla sant troende redan befinner sig i en osynlig enhet på det sättet att vi behöver inga synliga kyrkogemenskaper, inga synliga församlingsgemenskaper. Jo, vi behöver ju nådens medel, ord och sakrament. Och en sann, rättrogen kyrkogemenskap är en sådan där man samlas kring ord och sakrament och låter ordet i sin renhet och klarhet ljuda. Och därmed kan det kanske vara lagom att stanna för ikväll.